börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholm närradio. Vi sänder i vanlig ordning från Fountain House, Stockholm. Framför mig har jag en härlig publik. Idag sänder vi med hopp om våren. Vintern har varit lång och vi har längtat länge. Dagen till ära gästas vi av Eva Fröling som varit här förut och nu är tillbaka för att tala om sin nya bok En stare i fickan. Vi har varit och tittat på Lena Kronqvists utställning, kollat in relationsstatusen hos stockholmarna. Vi bjuder även på sång, berättelser ur livet, poesi och kanske en och annan liten lek. Så stanna kvar och lyssna på 101,1 MHz. Och är du i närheten av Götgatan 38 och Fountain House så stig in i värmen och gör oss sällskap. Vi bjuder på fika. Hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Petter. Ni hörde Amanda Berna med Wild Geese, Wild Love. Nu mina damer och herrar har det blivit dags för det ni alla väntat på. Nämligen dagens gäst Eva Fröling.
Tackar.
Hjärtligt välkommen.
Tack snälla.
Förra våren var du här och berättade om din bok Att störa ett väsen. Som handlade om din egen psykiska hälsa och ohälsa. Nu är du aktuell med en alldeles ny bok. En story fickan som handlar om kärlek och destruktiva relationer. Kan du berätta om den här boken?
Absolut. Ja, det här är den tredje och sista boken i den här trilogin. Och det är väldigt sorgligt på ett sätt att jag måste... Ja, nu blir det inget mer utav det här. Den här boken handlar om... den här boken som är röd och fin handlar om kärlek. Den möjliga, omöjliga kärleken. Den som drabbar oss på olika sätt. Som ger oss goda känslor, hältor... Vansinne, övergrepp, kränkningar och fantasteri. Jag skulle vilja påstå att kärlek, det är ju inte det lättaste. Och jag har haft en ganska wobblig resa i mina relationer. Som har liksom försvunnit ganska djupt in i mig. Och då kände jag så här att om jag nu ska skriva den tredje boken så måste jag skriva om den kärleken som har förgjort mig på många sätt och vis. Och som har gjort mig illa, som har kränkt mig, som har hotat mig, som har utsatt mig för en gränslöshet som är... Den är inte tillåten. Men jag tror att vi i mångt och mycket delar den här. Kärlek är ju en känsla. Och sen ska känslan få ord. Och sen ska känslan få olika positioner. Och sen ska känslan få kön. Och det är ju liksom, det är ju faktiskt ett mysterium att den inte bara kan vara liksom enkel och varm. Och som liksom får tillhöra oss som människor, därför det är ju, det är ju det vi, det är ju det vi äger och det vi ska äga. Vi sitter ju här i det här rummet med olika relationer till varandra. Vissa är enkla, vissa är svåra, vissa är egna, vissa liksom kommer ingenstans. Och jag kan säga så här att trots att jag då har skrivit den här boken och rabblat upp alla de här relationerna, så har jag liksom inte kommit närmare svaret på frågan. Vad är kärlek? Hur ska den se ut? Hur ska min kärlek se ut till min medmänniska? Hur ska min medmänniskas känslor för mig, hur ska den se ut? Vad har jag mina gränser? Och vi lever ju i ett otroligt våldsamt samhälle idag. Det är extremt mycket som är undertryckt och det är därför vi ser det här våldet. För våldet har ju inga ord. Det är därför det blir så här våldsamt. Och det är det jag tror också är det som är, det är det som är bekymmersamt, att vi ska ju kommunicera med varann. Och kanske försöka göra det, det som är svårast. I de här väldigt nära relationerna där man är hyfsat hudlös och bejakande och längtande. Men liksom, jag kan säga det, nu är jag ganska gammal och jag går ju mot 80. Alltså det är ju helt otroligt. Men liksom, jag vet inte så här, jag har ju inte så mycket att vifta på längre. Och jag har fortfarande ingen så här, ja men det ska vara så här och så ska han se ut så här. Och så ska han liksom prata så här och så ska han ha svart hår eller han ska inte ha något hår. Eller han ska ha barn, nej han ska inte ha några barn. Alltså det finns ju ingen manual för det här. Kärleken kommer ju bara så här, drabbar en. Och så ska man göra någonting av det. Och det är inte så jävla lätt. Därför att du har ju inte någon manual på den kärleken som står precis framför dig nu. Utan det är ju någonting som är ett okänt landskap. Jag vet, du vet ju inte vad du ska liksom omfamna i det. Du vet ju ingenting. Och så vet du plötsligt en massa saker. Tror du om den här människan. Och så plötsligt en dag så viks armen bakom dig. Och någon håller fast dig och säger, din jävla fitta. Och det är ju inte hälsosamt. Och sen förlåter man. Och så tänker man, ja, det där var bara en engångshändelse. Det är ju inte det. Det är ju början på en makaber katastrof egentligen. Där man liksom bara måste säga, vi är inte bra för varandra. Det spelar ingen roll om vi går i hur mycket terapi som helst. Det är fel färg. Det är fel hud, det är fel doft, det är bara hjärna, det funkar inte. Och då är konsten att liksom släppa det här som är så förgörande. Och det är ju som en drog. Nej, förlåt, det var inte meningen. Gjorde jag illa dig? Nej. Och så här va? Och så eskalerar det här våldstendensen som blir nästan som en liksom, där jag då som kvinna är triggerpunkten för den här mannen. Där är liksom fel temperatur, det är fel dag, det är fel rum, det är fel kläder, det är allting är bara fel. Och säger bara. Så åker man på stryk igen. Av ingen anledning. För att. Man är för stark. Eller man är för smart. Eller man är, ser bara jävligt dum ut i den situationen. Har stuckit fram hakan och säger, nu räcker det. Men det gör ju inte det. Den här armen, den åker tillbaks igen. När det har gått en viss tid. där man tänker så här, nej men han gör inte det där igen. Jo, det gör han. Det var en jävligt tråkig tisdag och bara, så blev det så här. Kärringjävel. Och jag ville absolut, och jag blir så förbannad och så jävla ledsen. Jag tänkte bara så här, att kärleken är ju ändå det viktigaste och det största fundament vi har, vi människor. Kärleken som omfamnar oss, som, där vi bara kan falla bakåt. Där det är någon bara som finns. Och då tänkte jag så här, men jag måste skriva den här boken. För att bli av med skiten. Men vilken rätt har de här männen haft och liksom hållit på och hotat, förgjort, gjort mig rädd? Varför? Jag har ju också två barn som har varit med i den här jävla sörjan. Och nu har jag gjort det, och det är ett statement. Och jag känner att jag har liksom kommit liksom, jag känner så här, nej men alltså nu har du gjort upp med det där, Eva, kan man säga. Alltså det gör man ju inte riktigt heller. Det ärrar sig i själen det här. Det är ju en upplevelse som man egentligen inte vill ha. Men nu är det ganska långt bort. Och jag tänker inte bli provocerad mer av min styrka. Att jag har styrkor som är en nagel i ögat för en man. Att jag har en viss framgång som är en nagel i ögat för den här mannen. Att jag är jävligt skarp och snabbtänkt och liksom rolig och omtyckt. Som inte heller får vara en nagel i ögat. Jag är jag. Men nu skiter jag i de här jävla idioterna. Det blev en bra bok och jag fick tillbaka lite pengar på den. Så är det.
Tack, min kollega Malin går nu runt med för lite publikfrågor.
Ja, det är nästan svårt att fråga för jag blev så berörd. Jag var tvungen att gå och krama en kompis för att det var så starkt din berättelse. Jag måste, för jag har läst boken och då är det ju liksom, om vi säger så här, 90% ungefär är mörkt och 10% är ljust i boken. Är det så du tycker, ser kärleken ut så?
Ja, alltså det måste den göra i mitt öga, i mitt huvud. Om jag har, alltså det är ju en procentdel som är ganska liten ändå. Om man tänker att jag är 72. Så är det liksom ändå, men det är det jag har lyft fram i det här. Och jag tycker att det är en angelägenhet att göra det för andra kvinnor och mäns skull. Därför att vi måste hejda de här sammandrabbningarna som vi har idag med varandra i samhället. Alltså det går inte att ha det på det här viset. Vi måste liksom inte vara så ordlösa och så undertryckta, utan vi måste liksom samarbeta i det här. Därför det smyger ju in i de här nära relationerna.
Är det fler som har frågan? Ja.
Jo, jag undrar, vad var det som fick dig att bryta relationen?
Ja, därför att så här, jag kände lite grann att jag höll igen mina hästar för att jag är en, så att säga, offentlig person. Och jag vill inte ha några spekulationer i det här och några tråkiga löpsedlar. Men ändå kände jag så här att jag har rätt till det här oavsett vem jag är i någon annans ögon. Alltså jag har rätt till mitt liv. Och det var det jag kände lite grann att jag måste återta. Och därför skrev jag den här. Jag skrev den till mina medmänniskor.
De som du har levt med, har de också läst boken? Alltså, är det så att är ni sams idag? Eller är det,
nej, liksom... nej, men alltså, det är ju så här att jag har varit väldigt försiktig i det här. Därför att det har ju kanske varit en omständighet också i just den situationen som har blivit överhettad. Så kanske den här mannen träffar en annan kvinna som inte alls liksom jagar upp honom i talltopparna. Jag har också lindat in det väldigt mycket. Alltså jag har liksom skrivit en skönlitterär, jag har en skönlitterär hållning till det här vansinnet. Jag skriver liksom inte rakt ut från verkligheten. Jag tycker inte att någon vinner på det. Utan det jag beskriver är ett fenomen. Liksom. Jag tänker inte skicka den här boken däremot till de här männen.
De måste betala.
Ja, precis.
Men jag tänkte, du har ju skrivit två innan. Är det någon tanke med att den här kommer sist?
Ja, jag tyckte det var en bra avslutning. Att man skulle syssla med kärlek. Men jag vet inte hur det blev riktigt. Ja, men... nej, men det kändes helt naturligt att jag skulle göra det. Mm. Jag kunde inte utesluta relation och kärlek. För det är ju liksom som en trilogi... Alltså en så, vad heter det? Vad heter det när man skriver om sig själv?
Biografi.
Ja.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänkte, för jag läste ju också den här alltså, innan som du pratade om här för ett år sedan. Ja. Att störa ett väsen. För då hamnade du på psyket och det kändes som att du hade en relation innan, som man tänkte att relationen kanske var någon inkörsport till det.
Nej, jag har ju dessvärre haft ganska många relationer. Så ja. Jag kan ju inte säga att det är just den som pekade in mig på psyket. Det var ju bara jag själv liksom, på något sätt. Nej. Men det blev liksom lite tyst omkring mig. Alltså eftersom den sista relationen var rätt ansträngande, så blev det plötsligt tyst. Och det var så bra. För att då kunde jag bara, börja tänka och reflektera lite över ett system som jag hade hamnat i på något sätt.
Har vi några fler frågor? Ja.
Vi ska ju också skriva under våren. Vi har arbetsnamnet Kärlek i ohälsans tid. Man tänker så här, jag kan vara lite rädd och gå tillbaka till mina egna minnen som ligger ganska djupt begravna nu, de smärtsammaste. Det är ett tag sedan. Jag kanske är lite rädd för att ta fram dem. Har du tyckt att det varit jobbigt att skriva om det här på något sätt?
Nej. Jag har liksom, för det första är det så länge sedan, och för det andra så har jag ett språk när jag skriver. Alltså jag har ju inte ett skönlitterärt språk rakt av, som nästan så att det blir en biografi eller alltså absolut avtrycka verkligheten, utan det här språket distanserar ju till en viss del. Man omformar det som har varit förfärligt och gjort väldigt ont till, så att jag kommer närmare publiken, så att jag kommer närmare läsaren, så att det inte liksom blir, det är inte min avsikt, för att då har jag inte kommit någonstans. Så lite grann.
Så man får hitta sin egen form.
Ja, en form är väldigt viktig tror jag när man ska skriva om kärleken, för att kärleken är ju så jädra subjektiv.
Ja, vill du tillägga någonting?
Nej, det vill jag inte.
Nej. Har du några...
Eller jag vet inte vad jag ska säga. Jag är ju inte liksom en mästare i det här, så att jag kan ju inte säga... Nej. Utan det här är ju var och en sanning. Kärlek.
Mm. Skulle du vilja ge några råd till unga kvinnor?
Go for it, girl. Nej, men alltså, vad fan, det är ju ingenting. Och det är ju bara leva på. Vissa liksom har relationer som har varit i 30, 40, 50 år. Och jag bara... Mina föräldrar höll ihop i 50, 60 år. Ja, jag tror att min längsta relation har varit i 4 år, så du förstår ju.
Många som känner igen sig det. Så.
Ja, jag hoppas det.
Ja.
Ja, fantastiskt att vara här igen. Och se er alla. Det är underbart.
Och fantastiskt att ha haft det. Jättetusen tack för att du var här.
Tusen tack,
Göran Trilling. Välkommen tillbaka fler gånger också. Så att...
Låten ni hörde var Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. Innan hörde ni Eva Fröling som talade om boken En stare i fickan. Den berör som sagt ämnet kärlek som är djupdyk, dyker i här under våren. Nu har min kollega Benny här, du har en alltså ny låt på ämnet kärlek. Vill du berätta om den?
Tack så mycket, Petter. Det här är en av 2 låtar som jag skrev 2022 i juli under mitt sabbatsår, ska man säga. Jag slutade med allting och började skriva om det istället. Och det här är väl min take på varför jag egentligen var dysfunktionell i mina kärleksrelationer. Och varför det var... Alltså, det är en förklaringsmodell typ. Den andra kommer sen, den handlar om något annat. Kärleken, för jag stod inte ut med att stå ensam igen. Och inte för att jag inte kände dig, utan för att jag inte vågade stå upp för mig själv. Och jag stod aldrig kvar för att hantera mig själv. Jag brände bara på och sprang. Och jag fortsatte framåt mot någonting som kanske kunde fungera någon gång. För någon som jag. För någon som jag. Och jag förlorade. Förlorade mot kärleken. För jag trodde att jag kunde vinna den utan att först finna rätt på mig själv. Och inte för att jag aldrig kände dig. Och det var mer att jag inte kunde fråga en vän om vem som var vem som var vem som var vem. Som att det gick att hantera sig själv och samtidigt bränna broar där jag sprang. Och när du väl stod där framför igen så fortsatte jag bara fram. För sådan är jag. Ja, sådan är jag. Bara fantisera. Jag kunde inte ransonera mig själv. Jag ville aldrig amputera de delarna som faktiskt felar i mig. Jag redan gamla greker visste hur man löser fredagstvister. Bara se på dig själv. Vad som ger ett gnissel sedan plötsligt händer det. Jag drar på trismen. Jag ville aldrig acceptera. Och jag kunde inte resonera med mig själv. För sådan är jag. Och jag förlorade. Förlorade mot kärleken. För jag stod aldrig ut med att inte stå ut med mig själv. Så nu står jag kvar här ensam igen. Tack.
Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på Radio Total Normal. There is nothing that I wouldn't do to make you feel my
love. Under vår paus här spelade vi upp I Can't Make You Love Me med Bonnie Wright och Florence and the Machine med låten You Got the Love. Nu har jag Benny här igen, här på scenen, som ska sjunga en alldeles ny låt. En ny låt för oss.
Ja. Nu kommer ju tvåan då.
En till låt för oss.
Ja, samma. Men det är inte samma låt. Det är en annan tonart. Nu ska jag sätta igång båda mickarna på gitarren också. Jag glömde bort att... Jag tänkte förra låten, varför låter det så konstigt? Då hade jag glömt att sätta på båda mickarna. Jag hade bara halsmicken på. Men nu är det bra. Det blir bäst. Nej, men den här låten går under arbetstiteln Radhustristessen. Eller Vardagstristessen. Jag vet inte exakt vad jag ska ha. Eller Vi får aldrig plats. Skapade spänning här, saknade hämningar. Vi kastade oss ut i laglöst land. Och blicken du gav mig då, frågade vart ska vi gå för att kunna byta namn. Vi lämnade radhustristessen för att känna den skadliga pressen, för att känna det på riktigt för en gångs skull. Men rummen är för få för oss, de får inte plats, och vår resa är redan så. Jagade stämningar och farliga främlingar. De sa att vi aldrig skulle få nog. Jag reser med tiden tillbaka till livet med tiden försakat. Och jag sa att jag aldrig kunde bli stor. Vi lämnade radhustristessen för att känna den skadliga pressen, för att känna det på riktigt för en gångs skull. Men rummen är för få för oss, vi får aldrig plats, och vår resa är redan så. Sömnen över Södermalm gömmer minnen överallt, och jag glömmer mina hög.
lägre kall. Den drömmen den tog över hand. Den sköljer över Södermalm. Jag glömmer minnen överallt. Och jag gömmer mina högre kall. Gav oss in mot städers hets, ifrån alla dessa väderstreck, för att finna någonting an. Och vi kastade vår lädersäck till mödrars och fäders skräck. Men vi börjar bråka med varann. Vi lämnade radhustristelsen för att finna den farliga festen, för att vinna där på riktigt för en gångs skull. Men rummen är för få för oss, vi får aldrig plats, och vår resa är redan så.
Tack Benny, och välkommen Lilian. Du har varit på Lena Kronqvists utställning och ska berätta lite om den. Mm. Varsågod.
Tack så mycket. Lena Kronqvist är ju också liksom Eva Fröling någon som berättar någonting väldigt personligt. Hon gör det i bilder medan du gör det i text. Så jag var tittare på en utställning med henne på Konstakademin på Fredsgatan 12 häromdagen, i tisdags var det. Så, i samband med att man närmar sig Lena Kronqvists konstnärskap så bör man göra klart för sig skillnaden mellan att titta på konst och att observera konst. Vid observerande av konst tas flera själsförmögenheter och sinnesorgan i anspråk än endast ögonen. Liksom konstnären omsorgsfullt observerar sin motiv kan betraktaren observera konstnären och hennes alster. En målnings värde ligger i det manifesta, eller i vad den föreställer. Det latenta innehållet i ett konstverk utgör dess värde. Den nyfikna betraktaren finner konstverkets värde, medan den bekväma betraktaren inte tränger igenom konstverkets yta. Ändå är det så enkelt att närma sig djupet. Det är som att ställa sig framför en spegel och avstå från att sätta fokus på spegelglasets tvådimensionella yta för att istället fokusera på figuren i spegelns djup. Den som blott tittar på konsten går miste om rymden och djupet i bilden, vilket den som observerar konsten vinner. Vissa konstnärer då, som Lena Kronqvist, har förmågan att ställa den här rymden till förfogande för betraktaren. Andra har inte det. Och det här är ingen värdering, det är bara ett konstaterande. Tittarna på hennes verk är alltid väldigt konkret, eller vad säger, titlarna på hennes verk är alltid väldigt konkreta och beskrivande av vad som ligger på ytan. Typ flicka med docka, flicka med grön klänning, flicka med raka armar. Säger inte så mycket. Nästan ingenting. För det är uttrycket i figurerna, sammanhanget, det som saknas, mellanrummen och avstånden som ger bilden dess djup och innehåll. Många av hennes självporträtt, och hon är nästan alltid i centrum på sina bilder, de saknar underkroppar. Och hon återkommer ofta till vatten, vare sig i sjö eller i ett badkar eller i en balja. Återkommande är också små figurer föreställande hennes mor och farföräldrar, där maktförhållandet har förskjutits. Hennes figurer är väldigt endimensionellt målade, och betraktaren får själv fylla i djupdimensionerna. Jag upplever det som oerhört generöst att bjuda på så djupt personliga och utlämnande bilder utan att tvinga på betraktaren vare sig uttryck eller värderingar. Alltså jag får titta på någonting som känns väldigt personligt, men det är också jag som får lägga in vad den betyder för mig, vad jag tror att hon har menat också. Så att hon försöker inte styra upp det där på något sätt. Hon ger betraktaren full frihet att hitta in i djupet av bilden själv, vilket också med nödvändighet blir en inre betraktelse av betraktaren själv. Så jag går runt och ser mig själv på ett sätt, därför att hon väcker så mycket i sina målningar. Väldigt spännande. Alla hennes verk upplever jag som sant terapeutiska. De är mycket personliga och utgår alltid från henne själv. Hon väjer inte för det obehagliga eller det förbjudna. Resan inåt är det verkliga målet. Och resan bjuder hon in betraktaren att följa med på. Och hennes verk är fylld av både lek, allvar och humor. Och just det här, hon är väldigt modig. Hon väjer inte för de här svåra frågorna. Till exempel en bild som jag kanske tycker är den starkaste för mig, det är när hon målar sig själv i väldigt stort format. Det gör hon ofta. Och så har hon små figurer som kanske hänger i armarna eller någonting. Nu är det två figurer, ofta en man och en kvinna. Så man kan ju bara tänka sig i fortsättning att det är mamma och pappa. Och att man kanske inte har haft så jättelätt med dem hela tiden. Då stoppar hon ner dem i en flaska som är tom på luft. Alltså, eller det är luftfylld flaska. Och så lägger hon bara händerna ovanpå. Så att de ska kvävas ihjäl långsamt. Alltså det kan man kalla ilska. Men hon är inte rädd för det här. Och jag tycker det är så häftigt att hon bearbetar sig själv hela tiden. Och det är så ovanligt att sån konst får komma till tals. Och hon har blivit så accepterad och respekterad i sitt konstuttryck, i sitt terapeutiska konstuttryck. Nu idag så är hon ju lite gammal då. Hon har blivit 86 år och hon håller tyvärr på att förlora synen. Ja, det är jättesorgligt. En människa som har levt för bilden hela tiden och uttryckt sig på det sättet. Hon bor och verkar i både Stockholm och på Koster. Och något som jag faktiskt inte visste, men som jag lärde mig nu, det är att hon har varit gift med Göran Tunström tills han dog 2000. Så jag vill varmt rekommendera den här utställningen. Alltså den är jättehäftig att få se. Och den pågår till 27 april. Så det är lite tid, 3 veckor kvar. Och den är alltså på Konstakademin på Fredsgatan 12. Och det var dessutom gratis. Jag tror det var gratis alla dagar. Så att, ja, rekommenderas verkligen. Så, ja. Tack så mycket. Ja. Ska jag fortsätta? Sen kommer ett litet tillägg som inte har med Lena Kronqvist att göra. Utan det är så här att vi har mycket kreativa uttryck här. Vi har ordet, vi har bilden, vi har musiken också. Och då är det så här, ikväll så kommer jag gigga på ett ställe som heter T11. Det ligger på Tegnérgatan 11. Och jag har alltså ett bluesband. Wow, yeah! Och vi kommer rocka loss där ikväll mellan 7:30. Och det ska vara jättekul om några ville komma och lyssna på oss. Jag vet att det är 2 stycken som redan har sagt att de är intresserade i alla fall. Får jag säga era namn för flera vill haka på. Nicky och Anna vet jag redan. Och då kan ni göra, slå er ihop kanske och komma över och lyssna. Det är jättekul. Välkomna. Det här är mitt band som låter, vill jag bara tala om då.
Där var Fader John Mister med Real Love Baby. Och nu kommer Staffan. Och du ska berätta om singelhushållen här i stan, om jag förstått rätt. Varsågod.
Det stämmer. Ofta när statistik jämförs mellan olika länder tenderar Sverige att framstå som ett land där många människor bor ensamma. Ett land av ensamvargar. Är det vår skygga, deprimerade natur som gör att vi är ointresserade av en partner? Eller är det jämställdheten som gjort att kvinnor inte längre behöver en partner för att kunna försörja sig? Eller är det tv-serien Sex and the City som gjort kvinnor ointresserade av medelmåttiga män? Eller är det bostadspriserna och bostadsbristen som gjort det omöjligt att lämna ensamhushållet? Eller är det stadslivet med nästan oändliga möjligheter till nya relationer som omöjliggör seriösa relationer? Eller har skönhetsidealen gjort att vi inte längre attraheras av verkliga personer? Eller har vår kultur blivit så individualistisk att personer varken har intresse eller tid att engagera sig i en partner? Är det här rimliga frågeställningar eller finns det andra perspektiv? Det vi vet är att 60% av alla över 20 år och äldre bor tillsammans med en partner, antingen som sambo eller gifta. Resten, det vill säga 40%, bor ensamma och är ensamstående föräldrar eller bor med sina föräldrar eller kompisar. Vilka är orsakerna till dessa ensamhushåll? Ja, en orsak är att många unga vuxna lämnar sina föräldrahem redan när de är mellan 19 och 21 år. I många andra länder bor unga vuxna som singlar i sitt föräldrahem. En annan orsak är att många flyttar ihop med en partner och gifter sig senare i livet än tidigare generationer. Människor utbildar sig och vill göra karriär. En tredje orsak är att när skilsmässorna blir vanligare tillbringar fler en tid som singel i väntan på att starta en ny relation. Och slutligen en fjärde orsak är att många människor lever längre, vilket lett till att fler äldre lever sina sista år som änklingar eller änkor. En viktig slutsats är att ensamhushåll har ingenting att göra med relationsstatus. Människor i ensamhushåll behöver inte vara singlar utan kan vara i ett särboförhållande. Därför går det inte att påstå att 40% av svenskarna är ensamvargar eller har sämre förutsättningar till långvariga kärleksrelationer. Det finns alltså många enskilda förklaringar till att ensamhushållen är fler i länder med hög levnadsstandard. En del är spekulativa, andra mer rimliga. Så tack för mig och lycka till alla ensamvargar med att finna din partner antingen som gift, sambo eller varför inte som särbo.
Låten ni hörde var Fox on the Run med Sweet. Tjena, Carl Martin.
Hej.
Hej. Vad har du för låt på repertoaren idag?
Jag ska sjunga en låt från 60-talet som Sven Ingvars sjöng. Den heter Det tror jag inte på. Den går så här. Det kan inte vara sant. Det har hört folk berätta att du skulle ha någon annan kär. Du vet väl att jag är för dig ändå den rätta. Inte bryr jag mig om vad folk går och pratar om det. För det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du med någon annan skulle kunna bedra mig. Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du någon annan skulle kunna hålla kär. Men tänk när vi stod här om kvällen och kysstes i tamburen och lova varann evig kärlek och evig tro. Men sen när jag ringde, då slängde du på luren och sa att du med någon annan ville sätta bo. Men det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du med någon annan skulle kunna bedra mig. Nej, det tror jag inte på. Nej, det tror jag inte på. Att du någon annan skulle kunna hålla kär. Men nu efter många långa år så möts vi åter. Du säger det är mig du har kär, det är mig du vill ha. Men det hjälper nog inte att du står här och lipar och gråter och lovar och svär att du aldrig mig ska bedra. För det tror jag inte på, nej det tror jag inte på. En flicka som sviker kan göra det om igen. Så det tror jag inte på, nej det tror jag inte på. Ta en chans och försök med någon annan igen, lilla hem. För det tror jag inte på, nej det tror jag inte på. Att du nog mer någon annan skulle kunna.
Och fem hon och väntar och har kvar mina känslor för dig.
Är du kär i mig ännu, Claes Göran? En gammal klassiker med Lill-Babs var det där. Innan vi avrundar dagens program ska vi testa något alldeles nytt. Nämligen att i realtid intervjua människor på gatan här utanför. Vi har skickat ut Nicky och samt Eleanor och Benny för att utföra detta uppdrag. Och nu ska jag, nu ska vår ljudteknik producent Malin kolla hur det går för den.
Hello.
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 Hallå.
Hej Malin.
Hej.
Hej, is it Johan?
It's me. Hittar ni några där ute?
Ja, vi har två, Mikael.
Ni har två? Ja, vi har er jättebra här uppe.
Are we live?
Yeah, you're live, you're live. No, no, you can't never hang up. Just hang in, hang in.
Hej, hejsan, det är jag, Benny Rodin och Nicky och Eleanor som är här ute på gatan på Götgatan. Och vi har catchat en kille som vi behöver prata English with because he's from London. Hello, what's your name?
My name is Martin.
What?
Martin.
Martin.
Yeah.
So, have you ever been in love?
Oh my God, yes. Yeah, yeah. been with my partner for 35 years. Woo! So, yeah, I've been in love, yeah.
So when was the last time you were in love?
Well, kind of right now, I guess. Yeah. It never goes away. I've known her for 42 years, and I kind of loved her from the first time I saw her. It just took me 7 years to get around to doing anything about it.
That's so nice. That's so nice. So what does it feel? What is...
Contentment. Just happiness and it's just lovely to share things with someone, you know, have someone to talk to about your day and just I still get a buzz and an excitement just from being with her and sharing my time with her. So yeah,
that's cool. That's a good one.
I would say tolerance. You have to be very tolerant of each other. We've all got our different little ways, and it's important that you kind of you accept that in each other. Apparently, I snore at night, which I can't believe is true, but she's very tolerant of that. And she doesn't always clean the shower as well as I like, so I have to be tolerant of that as well. So it's give and take, you know? And I think that's an important part of it, is tolerance.
You really seem like a good guy, Martin.
Do I? You clearly don't know me very well.
Thank you, Martin. Have a nice day.
Thank you.
Shall we take another one? Ska vi ta den?
Ja.
Ska vi se.
Ja.
Ska vi se vad vi hittar här. Ursäkta. Skulle ni vilja vara med i lite kort radioinslag? Okej. Tack ändå. Ja.
Hey, can we ask you a question here?
Okej, det är rätt så. Ursäkta. Skulle du kunna svara på några frågor om kärlek i ett radioprogram som vi sänder där uppe?
Nej,
jag är säker.
Ja.
Tack ändå. Det och nej, det är väl vi tackar från Götgatan.
Mm. Vi tackar. Tusen tack så mycket.
All right, bye bye.
Tack så mycket.
Har ni något travel att säga om det där annars? Om kärlek.
Back to the studio.
Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Stort tack till er alla som lyssnat och tusen tack till dagens gäst Eva Fröling. Nästa livesändning blir den 18 april och då gästas vi av författaren Frida Andersson som skriver boken Kärlekspsykosen. Missa inte det. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info@totalnormal.se eller komma till våra redaktionsmöten på Fountainhouse Götgatan 38 måndagar klockan 11. Du kan alltid lyssna på oss via www.totalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna via Soundcloud, iTunes och Spotify. Du hittar oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House, Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent. Producent Malin Jakobsson och jag som är dagens programledare. Och jag som har dagens programledare heter Petter. Tack för att ni lyssnade.